Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag har skrivit i min bok Kallprat varför jag inte pratar om de här frågorna så mycket. För att det är pinsamt att vara kristen i Sverige. Liksom. Och det är när någon säger så här, är du troende eller tror du på någonting eller är du kristen? Så uppstår det alltid 1,5 sekunds lite tystnad.
Janne Josefsson har vigt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i intet ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. Dagens gäst är journalisten, författaren och programledaren Niklas Kjellner.
Mitt första möte med Janne, det var att jag fick jobba med honom 2010 på Debatt i Almedalen. Och det var en upplevelse, ska jag säga, faktiskt. För det var som att jag blev någon slags springschas också till honom. Att han sa så här, Niklas, gå fram till den personen och försök få med den i debatt.
Jag har varit nominerad till det stora journalistpriset. Det är en jävla massa som har varit det. Jag har deltagit i ett YouTube-klipp med över 3 miljoner visningar. Jag har skrivit 3 böcker.
Det som är Jannes styrka skulle jag vilja säga, det är att han är ute, han pratar med människor. Han får uppslag via det, tycker jag. Att han är en pratande person.
Jag har varit programledare för Karlavagnen också.
Där är vi nog lite lika, både han och jag. Jag är inte så duktig på det tekniska. Gillar inte att mejla. Men jag är betydligt bättre än vad han är. Alltså betydligt.
Jag älskar att sitta på sin balkong och tänka. Och tummen mitt i handen. Alltså på riktigt. Men det säger man aldrig om en kvinna, det är en man alltså. Man säger inte så, men har du tummen mitt i handen? Det kan man säga om en man, för förväntningarna är att en man ska vara praktisk. Så jag tror att det är en kvinna.
Janne har ju ringt på mest dörrar då det kan ha varit lite obekvämt. Jag har i de flesta fall fått ringa på och där man, det är någonting förväntansfullt och någonting spännande.
Pappa var pastor.
Besök med Janne, jag är rädd för många olika saker. Det kan ju lätt, om jag ska vara lite kritisk mot Janne, att man hamnar i anekdoternas värld. Alltså anekdoter som jag har hört flera gånger förut. Han har några anekdoter och berättelser som han gärna kör gång på gång på gång.
Spelar både tennis och padel. Var det ibland svårt att slappna av och somna?
Var det inte Fredrik Belfrock som satt på en krog i Göteborg? Och så kommer det komma någon anekdot om det. Ja, då får jag säga, den där har jag hört.
Är en flitigt anlitad moderator? Ja, jag vet vem det är. Åh, gud. vad är det hon heter? Åh, Gud, det är hon, Elisabeth Höglund.
Mitt senaste möte med Janne var att jag blev inbjuden av Uppdrag granskning. Där jag skulle intervjua reportrarna om deras granskningar och sådär. Men sen i slutet så skulle jag göra en parodi på Uppdrag granskning. Och liksom på något sätt avslöja deras berättartekniska grepp. Och då så vet jag ett grepp som de har använt är ju dold kamera. Så då gjorde vi det på riktigt. Alltså att jag, med min dold kamera så konfronterar jag Janne. Och så kommer han åkandes. Och så står jag där och han blir glad och börjar vinka till mig. Och jag går in i den här rollen att jag ska på något sätt säga, vad har du, varför har du inte svarat mig? Och han blir väldigt nervös, springer ut till bilen, glömmer att dra åt handbromsen. Så bilen börjar rulla. Och jag får ju panik så jag säger, Janne, sätt dig i bilen. Och så fick han då parkera bilen.
Jag är så gott som säker på att det är en man.
Nej, men det är inte sant.
Jo.
Underbart.
Herregud.
Jag läste om dig när jag la mig för att sova igår.
Gjorde du?
Ja, men du var med i någonting. Vad fan var du med i? Du var med i något program när man fick se dig stå där och... Ja. Herregud, vad jag gillar dig.
Ja, det är samma.
Ja, det tror jag fan det. Nej, men... Du har ju gjort den här fantastiska satiren på mig.
Ja, den är ju... det är senaste gången vi möttes.
Ja, och den blev ju så lyckad så det var inte klokt.
Ja, men du var skraj då.
Ja.
Ja.
Vad är den värsta frågan du skulle vilja ha? Eller inte ha, menar jag.
Alltså en värsta fråga som jag inte skulle vilja ha.
Ja. Tänk efter.
Ja.
Och så tar vi den sist. Det är väl bra.
Ja.
Det är en bra dramaturgi i alla fall.
Ja, det är det. Ja. Då håller man folk. Men... Du är väldigt duktig på dramaturgi, måste man säga.
Ja, du gjorde ju en satir på mig. Och den är ju underbar, alltså, tycker jag, även om den är väldigt elak.
Ja.
Och det ska den ju vara.
Ja.
Satir ska ju vara elak. Att det, allting handlar liksom bara om dramaturgi. Och ja. Just det.
Hur ni på något sätt berättar att ni har era dramaturgiska tricks.
Mm.
Och det är de jag bryter ner och berättar, så här gör man ett uppdraggranskningsreportage. Vid det här läget i reportaget så ställer man alltid frågan, här kunde reportaget vara slut. Men det är det inte.
Nej, just det.
Ja. Och man sitter gärna i en bil och man knackar i dörrar och får dörrar slängda i ansiktet och sånt.
För berättar man historier så finns dramaturgin eller så finns den inte.
Mm.
För du kan fördärva en jättebra historia genom att liksom från början berätta alltihopa så folk sitter bara och gäspar i slutet.
Mm.
Medan du ska ju eskalera i någon bemärkelse.
Ja.
Men det är klart att det handlar ju om verkligheten här. Man får inte gå över till att det är liksom det tar överhanden.
Nej.
Men det har det kanske gjort.
Nej, men det var jag tyckte mig då se att ni hade lite ibland fastnat i den där dramaturgin. Att ni, man, det, och det finns ju risken. Och det finns ju risken för mig också.
Ja.
När man känner att det här funkade. Och så blir man liksom en parodi på sig själv. Att man har...
Men nu har du själv gått in och för TV4 gjort någonting som är typ avslöjande som Uppdrag granskning och sånt här. Hur är det då?
Det var ju spännande av två anledningar. Dels att jag plötsligt hade gjort den här driften lite utifrån och så plötsligt så ska man göra något liknande program. Det är ju programmet Fuskarna som jag gjorde i våras för TV4.
Ja.
Och dels att man då själv bara hamnade i de här klassiska att jag sitter i en bil. Eller i en bil och så här, jag är på väg genom ett Sverige fullt av fuskare och ser allvarlig ut.
Ja.
Och
vad handlade det om då?
Ja, men vi gjorde tre stycken program. Dels handlade det om skönhetsfusket och sen var det om hundsmuggling och sen var det romansbedragare.
De tre grejerna?
Ja, de tre grejerna. Som svar på din fråga, det var ju ett nytt landskap för mig att gå dit och ibland också lite obekvämt. Och det gick så snabbt när jag fick det här jobbet så plötsligt så står man på en parkeringsplats och det blir fysiskt.
Mm.
Det var inte jag beredd på.
Gillar du den typen av journalistik? För jag ser dig mera som kanske en kulturpersonlighet eller kulturjournalist, eller? Mm.
Jo, jag kan nog gilla det. Det framförallt så jag tycker det har varit lite så här, det har varit utmanande, och du har helt rätt i att jag kanske rör mig mer i det dokumentära där jag liksom är lite mer nyfiken. Mm. Vad är det här för miljöer? Men samtidigt så kan jag tycka också att jag... Ja, det var någonting som väcktes i mig som jag tyckte var att jag skulle nog vilja göra det lite mer, tror jag. Och framförallt kanske också, jag funderar på ibland tonen, alltså att man på något sätt kan, men det är inte alltid lätt alla gånger liksom, att lite fundera på hur man närmar sig den typen av journalistik.
Ja. När du säger att romansbedrägeri, för det har jag tänkt på, för det är sådana som har tipsat mig, det kan ha varit vakter eller poliser. När man är på Arlanda eller Landvetter så säger de, för folk kommer ju ofta fram och snackar med mig och sådär, kan du inte göra om det, Janne, och sådär. Och då har flera sagt så här: du ska veta hur många män vi ser stå på Landvetter med en blomsterbukett för ja. att möta en person man har haft kontakt med. Mm. Men den här tjejen kommer aldrig.
Nej.
Är det sånt det handlar om? Eller?
Ja, det handlar om... Det var, dels var det ju riktiga solovårare.
Ja.
Och sen så har ju det skapats en marknad på nätet.
Ja.
Där folk från andra länder sitter och utnyttjar kvinnor.
Just.
Och det som var svårt med det programmet, det var ju att det finns en sån skam hos de här människorna som har blivit lurade. Och det var svårt att få dem att träda fram. Jag sa någon gång när jag blev intervjuad om programmet att jag kan ibland förstå de som blir lurade, för de här är ju oerhört skickliga. Mm. Alltså det är inte så att de bara direkt går in och försöker lura dem på pengar, utan de bygger ju relationer.
Ja.
Och sen vid något läge kommer något litet och sen kommer något mer och sådär.
Jag kommer ihåg för inte så länge sedan, så är det, så får jag, om det är sms tror jag det får, då är det en person jag känner som hör av sig. Eller de utger sig för att vara den här personen. Som har fastnat på en flygplats i, jag tror det är Ryssland någonstans så här.
Mm.
Och behöver låna pengar av mig, kanske 15-20 tusen och sånt där. Janne och bla 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 bla.
För du är lite lättlurad, är du inte det?
Ja, det kanske är. I visst avseende skulle jag nog kunna vara det. För jo, med mig skulle man nog kunna lura vart man vill egentligen. I vissa avseenden, men inte när jag är på jobb, tror jag.
Nej.
Utan där skärper jag mig då.
Ja, ja men jag fortsätt.
Nej, men så är det liksom. Så att, men det är ju lite kul, för jag kommer du ihåg när vi träffades första gången?
Mm. Det var ju när vi skulle göra debatt i Almedalen.
Ja, just det.
2010.
Och du hoppade in och skulle göra... Och du gjorde det på det där vanliga sättet att du inte tittade folk i ögonen utan stod och tittade någon annanstans. Och du gick på Carl Bildt och alla möjliga... Det stämmer, va?
Ja. Ja, men nu har du glömt själv, men du har alltid haft en hang-up som du alltid har tagit upp varje gång vi har träffats, men det gjorde du inte nu.
Vad var det?
Det var så här att du var så fascinerad över att jag inte alltid tittade på folk förutom en, och det var Carl Bildt.
Ja, det var så det var, ja.
Och det har du alltid, det kommer du alltid fram till.
Ja, det kommer jag aldrig glömma, men det har jag glömt.
Ja, det har du glömt. Ja.
Nej, men för jag tror jag frågade dig, för att du gjorde ju flera intervjuer då, ungefär som du har gjort i Skavlan, och det som du slog igenom med att du står och tittar på någon annan och sånt här. Och det ger ju ett, man tänker, det är ju inte möjligt, hur kan man göra så? Och det är ju så bra. Men Carl Bildt, gjorde du inte det? Och jag har ställt den frågan, varför gjorde du
Nej,
det?
Jag hävdar ju med att det hade med längden att göra och sånt. Men du, det är på något sätt att där tyckte du att du avslöjade mig. Ja. Att jag var rädd för Carl Bildt.
Ja. Ja. Absolut. Men du, jag visste inte att din pappa var pastor.
Nej.
För det hade jag nog inte kunnat räkna ut. Blir man någon speciell när man har föräldrar eller en pappa som är präst?
Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är en speciell miljö att växa upp i. På flera olika sätt, tror jag. Dels den ekonomiska biten, ska jag säga så här. Vi hade inte så jättegott ställt.
Nej. Var det inom Svenska kyrkan?
Nej, han var inom frikyrkan. Örebromissionen hette det. Men det jag vill säga är att jag har känt något så här dubbelt hela tiden. Dels skulle jag då liksom känna något slags så här, plus att det var en bild som man fick också att man skämdes lite för det. Mm. För omgivningen att man, det var en av de första grejerna jag blev retad för, liksom så här minipräst och sånt där. Mm. Så man på något sätt var lite så där utsatt. Det är den ena sidan. Mm. Den andra sidan är att jag hade ett enormt socialt kontaktnät. Mm. Ville jag börja spela bas, mm, så kunde jag göra det.
Ja.
Ville jag ha en scen och framföra grejer, då fanns scenen där. Ville jag börja ville jag göra praktik på radion, ja, då var det han i Missionskyrkan som intervjuade partiledarna, fick jag stå där bredvid, va? Så att jag pratade, och det är så här, jag vet att du är intresserad av klassfrågor, och där har jag känt mig lite att jag inte riktigt har hört hemma. Nej. För jag har kunnat känna både privilegierad på ett sätt, och sen så är det rent liksom så här, kanske ja, men inte allt det här är så gott ställt och sånt. Nej. Så att jag har fått någon slags så här dubbelhet kring det där liksom. Och likadant så här, att man kunde komma och säga, vad jobbar din pappa med då? Ja, han är pastor. Och så här, oj, vad konstigt. Och plötsligt så kunde man då, i den här församlingen så var man ju pastor, där jag kunde göra lite vad jag ville, kunde komma undan med det där.
Är du religiös själv?
Ja, jag är troende, men jag är väl inte på det sättet. Jag har väl nog gjort upp med rörelsen på det sättet. Och har nu nog på senare år blivit börjat alltså se, alltså det du pekar på nu till exempel. Att jag har haft mina perioder där jag har varit oerhört kritisk. Liksom, vilket har varit naturligt. Och,
var det konflikt med dina föräldrar då?
Ja, alltså, jag ska faktiskt säga inte så mycket konflikt med föräldrarna. Därför att, och det tror jag har varit liksom... där var det uppe. Alltså där fick man göra det. Jag kommer ihåg till exempel så här, ja, men som barn så var det ju många som sa så här, det var så många, man satt där i kyrkbänken, så var det många som ville ha förbön för att de hade för korta ben. Och så där. Och sen, och det var återkommande. Och jag sa till pappa så här, det där med korta ben, alltså, är inte det bara bluff? Och han skrattade.
Var de lika religiösa, både mamman och pappan? Alltså, lever de förresten?
Ja, det gör de.
De lever bägge?
Ja. Jo, men det var de. Jag skulle säga att jag har hemifrån bara fått liksom så här, ja, men positivt, i alla fall hemifrån.
Hur var din mamma?
Min mamma var en person som gjorde väldigt mycket för familjen. Och gjorde väldigt mycket för mig. Som alltid trodde på mig och sådär. Liksom. När jag bestämde mig för att gå ut och börja frilansa så hade hon fått rikskuponger via jobbet som hon skickade upp till mig. Så här, som jag skulle på något sätt, för att jag skulle klara mig. Så att hon är jag väldigt tacksam för. Hon har alltid stått... Ja, men stått upp och hela tiden.
Har inte liksom, din pappa gjort det då?
Jo, det har han gjort, men på ett annat sätt. Hon har ju liksom, jo, men det har han gjort, men hon gjorde det på ett, liksom ett annat sätt. Hon var väldigt en utgivande person.
Är du likadan själv mot dina barn?
Nej, men inte på det inte på det sättet som min mor. Jag önskar att jag vore det liksom. Ja. För det vet ju du, Janne, att man, jag försöker verkligen tänka på det, men att man blir väldigt mycket i sitt och det man gör väldigt mycket.
Ja,
och så.
Ja. Jag är själv inte religiös. Jag har ingen gudstro. Men kyrkan, Svenska kyrkan är ju rätt sekulariserad kan man säga så här. Men om man tänker på stor invandring och många är muslimer. Inte islamister, men de är muslimer. Hur ser du på det? Är du rädd för detta? Motsättningar eller?
Ja, vilket bra. Vad menar du med att jag är rädd för? Vad menar
Nej,
du?
Men alltså att kan det bli problem? Ja, det är klart det kan bli problem.
Ja, alltså, det är det. Men det är ändå intressanta frågor, för att jag har skrivit i min bok Kallprat, nu tar jag en liten omsväng så här, vad som är, varför jag inte pratar om de här frågorna så mycket. För att det är pinsamt att vara kristen, har jag skrivit om, i Sverige. Liksom. Och det är när någon säger så här, är du troende eller tror du på någonting eller är du kristen, så är det... uppstår det alltid en och en halv sekunds lite tystnad.
Från den man frågar?
Nej, den som frågar.
Den som frågar.
Ja. att det blir något obekvämt. Mm. Och det växer ut knätofsar på henne och det är något som är lite tuntigt. Medan i många andra länder så är det liksom naturligt. Man går till kyrkan och sådär. Liksom. Ja, ja. Så vi har ibland saknat det språket, tror jag. Och det, nu blir det ju väldigt intressant när vi får människor från, som kommer från många delar av världen som har en helt annan uppfattning. Och jag tror att det kommer att kräva av oss som samhälle. Dels att vi börjar lära oss vad religionen, vilken betydelse det har för människor. Men också måste vi också tänka på så här, att det här är också viktigt. Ja, men yttrandefrihet och sånt där.
Absolut.
Så det är ju,
i bästa fall leder ju det till liksom goda känslor i ett nytt land. Det blommar upp ännu mera. Ja. Men vi ser ju inte de där mötena riktigt. Vi har ju fått en fruktansvärd segregation. Och därför växer ju kanske kulturkrockarna. Och missförståndet och missförståelsen och alltihopa. Och det är ju ingenting som är, har något gott med sig egentligen. Nej. Men det är väl mötena där som saknas.
Ja, det är det. Och jag tänkte det bara på häromdagen att det inte bara när det gäller liksom, så här, religionsfrågor, utan vi blir ju polariserade på väldigt många områden. Ja. Jag har ju också nu hoppat in och fått din roll i Alla mot alla.
Men du är bättre än vad jag är.
Ja, jag kan mer. Men jag blir lika utsatt som du, kan man säga, av dem. Och då så sitter Filip och kallar mig för antivaxare på ett väldigt skämtsamt sätt. Man kan inte missförstå för jag är ju vaccinerad. Men han kallar mig då så här, det är väl bara Kjellner då som inte har vaccinerat sig då liksom. En hel bransch pratar om det här.
Och då tror folk att du är antivaxare.
Ja, men då skrattar vi. Och jag säger något skämt också. Där jag säger så här att jag har varit ute och demonstrerat. Men det är så uppenbart att det är skämt. Men så fick jag då massa mejl från antivaxare som tycker att det är så stort att jag tar ställning för dem.
Du blir hjälte.
Ja, jag blev hjälte då. Och det slog mig då så här att det är en sån där grej som man hade kunnat sitta för många år sedan liksom och driva med. Det fanns någon slags så här samsyn. Men det är det inte på samma sätt idag.
Nej, precis.
Och jag tänkte på det där väldigt mycket. Där sitter några ironiska 70-talister och jag tänker, ja men det här kan vi skämta om.
Vad brinner du för idag?
Nej, men jag brinner för nyanserna, gör jag. Och det, nu låter jag väldigt flummig, men jag, det är det som jag går igång på, att hitta de här, inte självklarheten att människor är väldigt komplexa, det är inte så enkelt liksom sådär. Och det var apropå den här frågan så här, som jag sa, att växa upp liksom som pastorsson, aha, hur var det? Var det synd om dig? Så här, nej, det var ett oerhört privilegium. Alltså, jag kunde göra liksom vad jag vill. Alltså, jag var, och samtidigt så var det inte så enkelt med, liksom, med ekonomin, att någonstans så är det här dubbelbottnade. Och det tycker jag att jag vill på något sätt ta med mig i journalistiken, att hitta det där, att inte göra allting så enkelt, för det måste vi ibland göra, alltså så här, för att kunna berätta en historia. Men att ta fram det där mångfacetterade, det tycker jag liksom.
Men det är väl också det här.
Och de här människorna som vi lätt ibland kan avfärda och säga, de är si och de är så, till exempel. Jag gjorde det här Arving okänd i många år.
Just till exempel. Det.
Och jag menar, där kunde vi då springa på någon berättelse, det här mannen har gjort så här och så här och så här. Och man kunde tänka, vad är det för, hur kunde den här personen lämna sina barn på det sättet? Men när vi då vecklar ut historien, vi tar ju tar ju de historiska skedena, och då blev det lite mer rimligt. Alltså då börjar man förstå en annan människa, varför de gjorde de livsvalen som de gjorde.
Att man valde bort sitt barn.
Ja, till exempel, eller varför det blev som det blev.
Jag älskade den serien. Vad var det starkaste exemplet som du var med? Du gjorde ju rätt många.
Ja, det gjorde jag. Det starkaste. Jag har precis stått och pratat om en. Det var ju första. Det som alltid kommer upp är ju. Och det är så många starka berättelser. Det är så. Och det är därför jag försökte på lite slarvigt sätt så här sammanfatta det. Men det var ju någonstans. Just det här att det framgick att det fortfarande fanns en saknad hos de allra flesta. Jag tänker på István Tasi som jag träffade i Ungern. Men det var väl kanske för att det var första. Mm. Och det var ju sånt där... när vi började göra det programmet så visste vi inte riktigt hur ska det här gå, det här programmet. Mm. Vi ska följa en död person. Man börjar med, du som kan dramaturgi, det är ju inte det bästa att börja med någon som är död. Och, liksom, och hur ska man berätta den historien? Mm. Och, var det ju en man då som hade gått bort här i Sverige som hade lämnat efter sig ett arv på 7,5 miljoner. Flydde från Ungern 56. Vi visste att han hade en son i Ungern som också hette samma som han, István Tasi. Mm. Och Tasi är ett ganska vanligt, det är som Pettersson här i Sverige. Mm. Och redaktionen säger, kära, att det kommer att ta tid innan vi hittar den här personen. För nu har vi skrivit brev till myndigheterna och de ska sedan i sin tur leta upp honom och skriva sig ett brev. Mm. Men du ska åka och filma nu i november. Ja, men varför ska jag åka och filma nu då, säger jag. Ja, men vi måste ta upp klippbilder och vi måste åka och ta liksom, vi gör andra intervjuer, vi kanske ska berätta om Unge 56 och sånt här.
Utan att ni har hittat honom.
Ja, vi måste ju berätta ett annat program, vi har andra delar i programmet. Och vi åker ner dit då, och det första jag ska göra är att jag ska filma utanför hans hus där han flydde från då 56. Och jag menar, när vi kommer ner dit och så vi filmar vid det här huset så säger min producent, kan du inte gå runt och fråga lite människor här om de minns någon som heter István Tasi?
Ja, det är ju så man ska jobba.
Exakt. Och det gör jag också. Mm. Men jag blir ju trött efter ett tag för att det är ju ingen, alltså den äldsta farbror jag mötte där flyttade dit 73. Ja. Och det var ju folk i min ålder som har flyttat in där. Ja. Men vi står där och pratar och man pratar med människor och sen bara plötsligt så kommer det ut en liten dam. Och undrar, vad håller ni på med? Och så nämner vi det här och då säger hon, var han gift med den här kvinnan? Och säger ett annat namn. Och då tittar vi våra papper, ja men då har han ju, då borde ju den här arvingen ha en kusin som bor bara 10 minuter bort här. Och då går vi bort till henne 10 minuter och då säger han, ja men er arvinge bor ju 5 minuter bort hit.
Nej, men Gud.
Och så bara plötsligt så står jag i hans kök.
Och han är där?
Han är där.
Ja, men jag älskar, det är ju det här att göra tv i preses om väsentliga, viktiga grejer som kan innehålla både dramatik, man kan skratta, man kan gråta, alltihopa. Nej, men jag älskar det.
Och det är saker som vi, du vet, det här man suttit på redaktionen, mejlat, kollat med myndigheter och googlat och allting. Och så bara plötsligt så springer man på människorna på gatan.
Vad sa han om att han ska få 7,5 miljoner?
Ja, det blir ju då mer svar på frågan. Alltså sen, din fråga nu var ju det, alltså vad mina starkaste minnen har varit. För att då tar vi ett kaffe och jag säger då till honom så här, jag vill komma tillbaka imorgon. Och sen så gör jag en intervju med honom i 3 timmar. Tror jag. Och jag försöker då få fram känslor, vad har han för relation till sin pappa, men den var väldigt kylig någonstans, ganska distanserad sådär. Ja. Och sen så när jag då sen till slut avslöjar att det finns ett arv på 7 miljoner. Och då ska jag säga att den här mannen bodde väldigt enkelt. Han jobbade som taxichaufför, hans dotter som var frånskild bodde på ovanvåningen, de hade inte mycket. När jag säger det då så börjar han gråta. Mm. Och för då blev det tydligt för honom att det inte är pengarna. Då kom det fram känslan att jag saknar min pappa. Och när vi lämnar honom så står fotografen kvar. Och det han tar tag i är passet. Sin fars pass. För vi kom ju också med material. Det var det som också var berättelsen. Och då ser han där att det står en stämpel. En ganska nytagen stämpel att han skulle resa till Ungern. Och den höll han var på väg hit.
Herregud.
Och det är de berättelserna som mitt långa svar på din fråga. Det är de som är att även om människor har kommit ifrån varandra så finns den där saknaden kvar.
Hur är du själv mot dina barn? Har du två?
Ja, 2 söner.
Mm. Om jag skulle fråga dem, hur är pappa?
Ja, men jag tror att de skulle säga det får du nästa fråga dem om för att säga.
Men vad tror du?
Ja, men jag tror att de skulle säga att jag ger dem väldigt mycket kärlek och att jag hela tiden försöker hela tiden säga det till dem. Sen är det ju utmanande att vara förälder alltid, och man gör väl säkert fel någonstans. Men jag försöker hela tiden också även alltså att säga att hela tiden på mig, det här hade jag fel, det var dumt, alltså, nu blev jag arg i onödan eller sådär liksom. Alltså att jag hela tiden
jag har två frågor som jag har fått av en god vän som jag har bestämt att jag ska ställa till alla. Mm. Och det ena är, när du är 5-6 år sådär som barn, kan du komma ihåg den känslan när du kände dig lycklig som 5-6-åring? Alltså, var det någon händelse? Var det någon speciell tillstånd? Vad hände där?
När jag var 5-6 år?
Ja, kommer du ihåg det?
Ja, men det är liksom, det är liksom någon slags så här trygghet hos min farmor och farfar liksom. När jag åkte hölas någonstans. Jag vet inte vad det säger.
De var bönder alltså?
Ja, de var bönder. Kommer från en bondefamilj på det sättet. Farmor och farfar var bönder och mormor och morfar var också bönder.
Låg du i hölaset då?
Ja, då låg jag i hölaset och fick vara med där. Det var sånt där fint minne. Och så min mamma som var dagmamma då på den tiden, och på det sättet väldigt närvarande. Och vi hade dagbarn som jag umgicks väldigt mycket med, och vi
sprang. Jag kan nästan se det framför mig när du åker den här.
Ja.
Vad gör dig lycklig på samma sätt idag?
Nej, framför allt så är det som gör mig riktigt lycklig, det är ju min son har börjat spela mycket gitarr. Och när han kallar ner mig för att visa någonting, så den här utvecklingen han har gjort, då känner jag mig väldigt lycklig.
Hur gammal är han?
Han är 15. Och det han säger, då han liksom på något sätt vill visa upp någonting. Eller när han skickar mig något klipp där han har gjort en utveckling, då blir jag väldigt varm liksom så här.
Jag har ju 3 söner och min yngsta Leon är 18 nu. Men han spelar ju också, han spelar jazz. Och jag hade ju, när jag hade min bokrelease för ett tag sedan här, så är han uppe på scen och står och spelar, alltså, vad du vet.
Ja.
Det är så starkt. Och just det här med musik, för jag är ingen musiker, jag gillar, älskar musik, men jag kan inte spela gitarr eller någonting då. Och just när sonen visar upp, pappa, kolla, nu har jag gjort det här och sånt där. Det finns inget bättre.
Alltså. Nej, jag var med, han fick uppträda på sin mammas jobb med sin kompis, klasskompis. Och de har övat. Ja, det var starkt.
Det står inte mycket om dig i pressen om de här privata grejerna. Det är väldigt lite. Varför?
Det är sant. Jag fick den frågan ganska nyligen också i en podd sådär. Jag har nog varit lite obekväm med det liksom. Dels har jag nog haft det lite också som en slags journalistisk idé, att jag liksom inte, jag har aldrig varit ute och vevat på Twitter, jag har aldrig liksom varit den som har velat ha massa åsikter, även om jag har väldigt mycket åsikter. Du och jag, skulle vi stänga av här så skulle jag gå igång direkt, va?
På vad då?
Ja, på allt möjligt, samhället och så här, och diskutera. Men jag vill också att jag, för det är så lätt att man får så föreställningar om en journalist, och jag vill på något sätt att när folk möter mig så ska inte de känna sig bedömda eller på något sätt ha någon föreställning av mig liksom. Kan du förstå vad jag menar lite?
Jo, det är klart, men det är ju väldigt överlagt då.
Ja, men jag sa dels. Sen tycker jag också att det är ibland svårt. Dels är det alltså att jag inte tycker att det liksom är på något sätt. Jag tror att det finns ett syfte med det. Men sen så tror jag också att jag ibland så här tycker det är svårt att prata om med alltså släkt och sådär. De har inte valt det här. Prata om familjen och prata om...
Ja, du menar att det röjer saker om andra då?
Ja, jag fattar. Det sa du det. Ja.
Är det någonting du ångrar riktigt, riktigt mycket i ditt liv överhuvudtaget?
Ja, det är ju en tydligare fråga. Jag är en väldigt kontrollerad person. faktiskt. Mm. Så att jag är nog väldigt så här, ibland lite för kontrollerad kanske, och ibland kanske blir lite trist, så att på det sättet så har jag nog ibland inte liksom riktigt ibland kastat mig ut riktigt. Och det gör ju faktiskt, det är ju låter som ett tråkigt svar. Jag kan tänka mig att du skulle vilja ha det här svaret när jag gjorde det där. Mm. Men det har jag inte. Jag har varit väldigt genomtänkt och eftertänksam väldigt mycket.
För du säger ju till mig nu att skulle du fråga mig någonting som jag inte gillar i samhället, och jag skulle gå igång direkt, men du vill inte kasta det ut. Men vad skulle du gå igång på?
Det jag går igång på väldigt mycket är den här flockmentaliteten som vi har ibland. När det gäller vissa åsikter och liksom, som man ska ha ibland. Mm. Och jag har ju jobbat, apropå du nämnde att jag gjorde den här intervjun med Fredrik. Där hade vi då möjligheten att jämföra två länder, hur man hanterar saker och ting. Mm. Och jag kan säga så här att Norge inte, de är väldigt känsliga för dålig stämning, kan jag säga. Alltså de tycker det är jobbigt. Mm. Men en sak som jag noterade där, de var mycket friare med liksom att kasta upp åsikter. Mm. Tydligast var det att det fanns en person, nu har Belinda gjort en serie om våra biologiska skillnader och sånt där, från Tinder till Savannen, vad heter. Den är delvis inspirerad av en norsk serie som kom 2010.
Vad heter den?
Hjärnevask.
Just det, Hjärnevask. Och hjärntvättning alltså.
Ja, och jag kommer ihåg när den gjordes, så står jag i Norge och det är en producent som säger så här: varför gör ni inte den i Sverige? Mm. Och då vet jag att Harald hade försökt väldigt mycket, och det var flera olika så här. Och det var inte lämpligt då, för då var det på något sätt, då ska man inte lyfta. Och då sa den här producenten, ja men jag tycker inte som han. Men jag tycker att frågorna ska upp.
Ja. Det vad du menar är någon slags politisk korrekthet som slår igenom att det här ska man inte göra.
Ja.
Medan där tror jag vi är lika på det sättet. Ja, men gör det, så får jag väl tycka att det är skit då.
Ja.
Och inte bara säga att det här är ska förbjudas.
Ja. För ibland så är man, funkar man ju så som människa, att ibland så intar jag ju åsikter som jag inte riktigt själv tycker. För att jag vill testa mina argument. Alltså så här. Ja, men förstår du vad jag menar?
Jag fattar,
alltså nu är jag med någon kompis.
Så du står inte för vad du säger?
Jo, det gör jag ju. Men ibland så, vid middagsdiskussion så skulle jag kanske anta en position bara för att testa mina egna argument. För man är lite så här. Här vet inte jag riktigt vad jag tycker. Det är ganska många gånger man faktiskt inte vet vad man tycker. Eller hur?
Men sen har ju du skrivit en bok om kallprat.
Ja, jag gjorde det för några år sedan.
Ja.
Och bilen går bra. Ja.
Vad är skillnaden på varmprat och kallprat?
Ja, men kallprat är ju just det här lite enklare. Ja. Och det är det första steget.
Men varmprat är väl mera då så här, hur är det med din fru? Är hon dålig fortfarande?
Ja,
och så här, ja. Okej. Mm.
Men jag tror att vi inte riktigt har förstått syftet med kallpratet. Eller det här småpratet heller. och det är ju det, alltså vi som jagar historier. Och det är där jag på något sätt omvärderar det här med kallprat. Mm, därför att jag märkte att när jag gjorde det där, jag menar, någon gång kastades jag ju ner och skulle göra en vinkel på en man som hade downsizat. Så här, alltså, det var vinkeln. Nu ska jag,
vad är downsizing?
Alltså, han hade levt ett ganska flott liv som reklamare, fina kostymer. Ja. Nu levde han mycket mer enkelt.
Ja, ja.
Så här. Och jag åker ner dit och det är vinkel på reportaget. Du ska berätta om en man som lever ett mycket enklare liv. Va? Men när jag kommer dit och vi har börjat småprata med honom allt möjligt och frågar vilka fina jeans du har. Så här, ja, det är såna här japanska jeans. Jaha, är inte de dyra? Jo, de kostar 6000 kronor. Och så tittar jag lite vid sidan om så här, men oj, vilken dyr cykel du har, allt möjligt. Ja. Då förstår jag att nej, det här är inte någon som har downsized. Det här är någon som har ålderskris istället. Så då ändrade vi vinkel på reportaget. Istället. Alltså det är ju det som man får... Ja.
Precis, absolut. Du, sista frågan.
Ja.
Kommer vi överens om, vad är den värsta fråga du absolut inte vill ha av mig? Och det ska bli den sista frågan. Och den är kommen nu. Inga plattityder nu.
Inga plattityder? Ja, men...
Nej, men kom igen.
Ja, men... varför är du så orolig?
Är du det?
Ja.
Och då kan vi ta varandra i hand.
Ja.
Jag är säker på det jag gör som journalist. Men jag kan vara livrädd för att det har hänt mina barn någonting. Ja. Eller liksom så här. Höjdskräck, ormskräck, allt det där.
Ja.
Jag vet inte om det hänger ihop på något jäkla sätt, men är det det du menar, alltså att du är orolig?
Ja, jag är en orolig själv. Ja.
Ja. Nej, det kan jag avundas folk som är säkra och
trygga.
Trygga och goa och de kan, men jag har inte sådär humörsutbrott och så har jag inte, men oro för att jag vill, ska jag vara till läkaren eller liksom någonting och
jag mår dåligt då.
Eller hur? Ja. Därför sprang jag ut från läkaren förra veckan, för jag gjorde för att få tabletterna för blodtryck, ja. Så måste de testa allting, och då sa de att väldigt bra resultat, du har gått ner i vikt. Så jag bara springer ut genom liksom hela vårdcentralen och skriker till alla, jag är frisk! Och då blir jag, när jag kliver ut därifrån, så tänker jag, jag kommer bli påkörd här nu på vägen. Alltså nu kommer det hända grejer. Eller så i övermorgon kommer jag inse att jag har fått cancer. Ja, ja, du vet.
Ja.
Men där är vi lika.
Ja, där är vi lika.
Men jag tror vi är lika.
Ja, jag tror också att vi är väldigt lika varandra på många punkter. Ja. Det var nog faktiskt en gemensam fotograf som sa det för väldigt länge sedan, att du och jag var lika varandra.
Men vad vi kan komma överens om,
mm.
Vi är snackare, både du och jag.
Ja.
Är det bra människor eller dåliga?
Ja, det, jag hoppas att det är bra människor.
Ja, det är bra. Ja. Niklas, tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Du tog dig hit.
Ja. Underbart.
Ja. Så har vi samtidigt underbart. Ja.
Ja. Man blir ju ändå intervjuad av Janne Josefsson. Man känner ju det någonstans. Att det är liksom, det är bara rakt på. Alltså, det finns någonting sådär, att man gillar att sitta och prata och dra historier och sådär. Det känns som att han har väldigt lätt i gråten. Det såg jag några gånger, att det hände väldigt mycket hos honom. Det känns som att han är på en plats där han reflekterar väldigt mycket över saker och ting. Han blir väldigt känslomässig när vi börjar prata om våra barn och sådär. Ja, alltså det är jag övertygad om att vi kommer att träffas igen. Eller försöka hitta tillfällen då vi gör det. Jag tycker det alltid är så kul att träffa honom.
Jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad. Jag gillar honom väldigt mycket. Och vi är nog rätt lika på något sätt. Vi gillar samma saker, kanske samma ideal i någon bemärkelse. Och det tror jag blir ännu mer tydligt nu när man sitter här. Så att det är en riktig begåvad person. Känsla, man fick en bild av honom, hur han är. Och han är som jag, du vet, drar historier. Så vi älskar historier liksom.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.